Kapitel 3. Seder, sidan 115. Från första timman sedan de tagits till fånga och kämpade sig fram genom den snöiga skogen oroade sig Feil för förfrysning. Vinden tilltog och mojnade. Få av de glesa träden hade några löv kvar och de flesta som fanns var bruna, döda. Vinden virblade obehindrat fram genom skogen och även om vindbyarna inte var starka så var de isande kalla. Perrin tänkte hon knappt på, förutom att hon hoppades att han fick budet om Mashemas hemliga möten och om Shido förstås, även om Slinkan Barrelane var den enda som kunde berätta det för honom nu. Hon hoppades att Barrelane hade kommit undan bakhållet och berättat allting för Perrin. Och sen ramlat i en grop och brutit nacken. Men Feil hade betydligt mer trängande saker att tänka på än sin make. Hon hade kallat det här för höstväder. Men så hände det också att folk frös ihjäl under de saldenska höstarna. Och de enda kläder hon hade kvar var sina mörka yllestrumpor. Den ena höll hennes armbåge hårt sammanbundna bakom ryggen. Den andra var knuten om hennes hals som koppel. Modiga ord värmde inte naket skinn. Hon var för kall för att svettas, men benen värkte av ansträngningen att hålla jämna steg med tillfångatagarna. Shaido-kolonnens beslöjade män och spjutjungfrur slog av på tempot när snön nådde dem till knäna, men återtog genast sin stadiga halvspringande marsch när den sjönk ner mot anklarna, och de verkade inte bli trötta. Hästar skulle inte ha kunnat avverka sträckan snabbare. Darrande kämpade hon på i sin ände av kopplet, gjorde sitt bästa för att få i sig luft mellan tänder som hon höll hårt sammanbitna för att de inte skulle skallra. Shaido-krigarna var färre än hon hade uppskattat under angreppet, inte fler än 150 trodde hon nu, men nästan alla var stridsberedda med spjut eller bågar. Risken att någon skulle ta dem i överraskning var inte stor. Ständigt på helspänn rörde de sig tysta som spöken, bortsett från snöns krasande under de mjuka knähöga snörstövlarna. De grå, gröna och bruna nyanserna på deras färger avtecknade sig emellertid skarpt mot omgivningen. Grönt hade fogats till Kandin Shorens traditionella färger sedan Eil korsade drakmuren för att bättre dölja dess bärare i ett grönt land. Det hade Bane och Cheer berättat. Varför hade de inte lagt till vitt för vintern? Som det var nu var de synliga på ganska långt håll. Hon försökte lägga märke till allting, minnas allt som kunde komma till nytta senare, när det blev dags att fly. Hon hoppades att hennes medfångar gjorde likadant. Perrin skulle säkerligen leta efter henne, men tanken på att de skulle bli räddade ingick aldrig i hennes planer. Den som väntade på att bli räddad kunde få vänta för alltid. Dessutom måste de fly så fort som möjligt innan deras tillfångatagare sällade sig till resten av Shaido. Än kunde hon inte se hur det skulle gå till, men det måste finnas något sätt. Det enda som talade till deras fördel var att Shaidos huvudstyrka måste befinna sig flera dagsmarscher bort. Visserligen rådde kaos i den här delen av Amardicia, men tusentals Shaido skulle inte ha kunnat befinna sig allt för nära utan att hon skulle ha hört talas om dem. En gång i början hade hon försökt titta bakåt mot de andra kvinnorna som tillfångatagits samtidigt med henne. Men det enda hon hade för det var att hon snubblade och föll pladask i en snödriva. Där låg hon halvt begravd i snö och flämtad av kölden. Sen flämtade hon igen när Shaidon som höll hennes koppel satte henne på fötter igen. Roland, lika bred som Perrin och huvudet längre, drog helt enkelt upp henne genom att grabba tag i hennes hår, satte fart på henne med en klatsch på hennes nakna stjärt och fortsatte med de långa steg som tvingade henne att springa. Dasken kunde ha fått en häst att sätta fart. Trots hennes nakenhet fanns det inget av man som ser på kvinna i Rolands blåögda blick. En del av henne var mycket tacksam för detta, medan en annan del kände en vag häpnad. Hon ville sannligen inte att han skulle betrakta henne med begär eller ens intresse, men hans likgiltiga blickar var nästan förolämpande. Efter detta såg hon till att inte falla igen, men allt eftersom timmarna gick utan uppehåll i marschen blev det allt svårare att överhuvudtaget hålla sig upprätt. I början oroade hon sig över vilka bitar av henne som skulle förfrysa först. Men när morgonen övergått i eftermiddag utan rast var det fötterna hon var koncentrerad på. Roland och de andra framför trampade upp ett slags stig åt henne. Men det fanns tillräckligt mycket skare kvar för att bilda skarpa kanter och hennes fötter började lämna röda fläckar efter sig i snön. Ännu värre var själva kylan. Hon hade sett förfrysningsskador. Hur länge skulle det dröja innan hennes tår började svartna? Där hon stapplade fram böjde hon fötterna för varje steg och knöt och öppnade händerna hela tiden. Fingrar och tår var mest utsatta, men all bar hud löpte risk att förfrysas. När det gällde ansiktet och resten av hennes kropp kunde hon bara hoppas. Det gjorde ont att kröka fingrarna. När hon böjde fötterna sved ännu mer i såren där, men vad som helst var bättre än att förlora känseln. När känseln försvann skulle hon inte ha mycket tid kvar. Böja och gå, böja och gå. Det var vad som fyllde hennes tankar. Hon fortsatte framåt på darrande ben och hindrade sina händer från att förfrysa. Hon fortsatte framåt. Plötsligt raglade hon rakt in i Roland och studsade flämtande tillbaka från hans breda bringa. I sitt omtöcknade tillstånd hade hon inte märkt att han hade stannat. Det hade de andra framför dem också gjort. Några tittade bakåt, resten vände sig utåt, vaksamma och redo med vapnen som om de väntade sig ett angrepp. Det var allt hon hann se innan Roland grabbade tag i hennes hår igen och böjde sig ner för att lyfta hennes ena fot. Ljusmannen behandlade henne verkligen som en häst. Han släppte hennes hår och foten och la istället armen om hennes ben. Nästa ögonblick virvlade hela världen runt när han slängde upp henne över axeln med huvudet ned bredvid hornbågen som hängde i sitt hölster på hans rygg. Harmen vällde fram i henne när han makade henne till rätta för att hitta det bekvämaste sättet att bära henne. Men hon kväste det lika fort som den kommit. Det här var vare sig rätt tid eller plats för sådant. Hennes fötter var inte längre i snön och på det här sättet kunde hon hämta andan. Fast han kunde ha varnat henne. Hon böjde mödosamt på nacken så att hon kunde se sina följeslagare och fann till sin lättnad att alla var kvar. Som nakna fångar förvisso, men hon var övertygad om att bara ett lik skulle ha lämnats kvar. De andra som var på fötter var försedda med koppel gjorda av strumpor eller tygremsor från deras förlorade kläder och de flesta var bakbundna liksom Fail. Aleandre försökte inte längre vika sig dubbel för att skyla sig. Andra bekymmer hade tagit blygsens plats hos drottningen av Gelden. Hon stod där darrande och flämtande och skulle kanske ha fallit omkull om den undersättsiga Shaido-krigaren som undersökte hennes fötter inte hade hållit om hennes fjättrade armbågar. Att han var undersättsig för att vara Eil betydde att han skulle vara normalbyggd i de flesta länder, om det inte varit för axlarna som var nästan lika breda som Rowlands. Det mörka håret som föll över Aleandres rygg var tovigt och hennes ansikte härjat. Bakom henne syntes Maeglin, nästan lika illa däran. Hon flämtade efter luft. Hennes gyllenröda hår var i oordning och de blå ögonen uppspärrade. Men likväl lyckades hon stå upprätt själv medan en spänslig spjutjungfru lyfte hennes fot. På något sätt förmådde Fails kammartjänarinna se mer drottninglik ut än Aleandre, om än en tilltufsad drottning. I jämförelse med dem verkade Bane och Shead inte värre däran än Shaido-krigarna, även om Shead hade en gulaktig svullnad på kinden där hon fått ett slag under tillfångatagandet, och det mörka blodet som tovade Banes korta hår och hade runnit över hennes ansikte verkade ha frusit. Det var illa, det kunde bli ärr. De två spjutjungfrorna andades emellertid lugnt och lyfte själva fötterna när de skulle undersökas. De var de enda av fångarna som inte var bundna, annat än av seder starkare än några kedjor. De hade lugnt funnit sig i sitt öde, att tjäna ett år och en dag som Gaishainer. Bane och Shead kanske skulle kunna vara till hjälp vid flykten. Fail var inte säker på i vilken grad seden begränsade deras handlingsfrihet. Men själva skulle de inte försöka komma undan. De sista fångarna, Lashill och Arella, försökte naturligtvis härma spjutjungfrurna, fast med begränsad framgång. En lång Eilman hade helt enkelt stoppat lilla Lashill under armen för att titta på hennes fötter. Hennes bleka kinder färgades blodröda av förutmjukelse. Arella var lång, men de båda jungfrurna som hade hand om henne var längre än Fail själv och hanterade den tyrenska kvinnan obesvärat och lidelsefritt. Hennes mörka drag förvreds i en vredgad grimas över deras fingrande och kanske de meddelanden de utväxlade med flinka fingrar. Fail hoppades att hon inte skulle ställa till bekymmer. Inte nu. Alla i Chafail försökte vara som Eil, försökte leva som de trodde att Eil levde. Men Arella ville vara en spjutjungfru och harmades över att Charlin och de andra vägrade lära henne jungfrunas teckenspråk. Hon skulle ha varit ännu värre om hon fått veta att Bane och Shead hade lärt Fail lite grann. Inte mer än att hon kunde begripa ungefär hälften av orden som spjutjungfrurna använde nu, men lite grann. De tyckte att våtlänningen hade mjuka fötter, att hon på det hela taget var alldeles för mjuk och bortklemad. Hade kvinnan förstått det skulle hon säkerligen ha fått ett raseriutbrott. Nu visade det sig att Fail inte hade behövt bekymra sig över Arella. Tyrenskan stenade till när en av jungfrurna la henne över axeln. Kvinnan som bar henne låtsades svackla till och använde sin fria hand för att skicka iväg ett meddelande som fick den andra jungfrun att skratta strävt bakom slöjan. Men efter en blick på Bane och Shead som redan låg fogligt över sina tillfångatagares axlar lät Arella trumpet sin kropp hänga slapp. Lashill pep till när den stora mannen som höll henne plötsligt svängde runt henne så att hon hamnade likadant som de andra. Men sen tystnade hon även om hennes ansikte var blossande rött. Det fanns onekligen fördelar med att de alltid försökte vara som Eil. Med Aleandre och Maegdin, de sista som Fail hade väntat sig bekymmer av, var det däremot en helt annan historia. När de förstod vad som höll på att ske började de våldsamt kämpa emot. Det blev inte mycket till strid med två nakna, utmattade och bakbundna kvinnor. Men de vred sig och ropade och sparkade mot alla som kom inom räckhåll. Maegdin satte till och med tänderna i en oförsiktig eilman och hängde sig fast som en grävling. Sluta, era idioter, ropade Fair till dem. Aleandre, Maegdin. Låt dem bära er. Lyd mig. Vare sig hennes tjänare eller hennes vasall brydde sig det minsta om henne. Maegdin morrade som ett lejon runt sin mun full med älkött. Aleandre blev nedbrottad men fortsatte skrika och sparka. Fail öppnade munnen för att uthela en ny befallning. Tyst, Gaishain, grymtade Roland och gav henne en hård smäll i baken. Hon bet samman och muttrade tyst för sig själv, för vilket hon fick en klatsch till. Mannen hade hennes knivar stuckna innanför bältet. Om hon kunde få tag på en enda av dem. Nej, det man måste uthärda kunde man uthärda. Hon tänkte fly, inte göra meningslösa åthävor. Maegdins kamp varade lite längre än Aleandres, tills ett par kraftiga män kunde bänna hennes käkar från Chaidons hand. Det krävdes två karar. Till Fails förvåning gav den bitne inte Maegdin en örfil, utan skakade blod från sin hand och skrattade. Det innebar dock inte att hon var skonad. Innan man visste ordet av låg Fails kammarjungfru på magen i snön jämte drottningen. De fick bara ett par ögonblick på sig att flämta och vrida sig i den ännu större kylan där. Två Chaido, en av dem spjutjungfru, kom ut mellan de omgivande träden och skar bort kvistarna från ett par långa vidjor med sina stora slidknivar. En fot placerades mellan vardera kvinnans skulderblad. En näve höll de bundna händerna ur vägen och röda streck började blossa upp på deras vita länder. Till en början fortsatte de båda kvinnorna att kämpa emot och försökte vrida sig trots att de hölls fast. Kampen var än mer ganglös än när de stod upp. Det var inte mycket som rörde sig ovanför midjan annat än de vilt skakande huvudena och händerna. Aleandri tjöt gång på gång att de inte kunde göra så här mot henne. Begripligt med tanke på att hon var drottning, men fåfängt under rådande omständigheter. Förvånande nog var Maidins protester precis lika högljudda och indignerade. Vem som helst kunde ha trott att hon var av kunglig börd och inte bara en förstinnas tjänare. Feil visste med säkerhet att Lini hade nyttjat ett spö på Maidin utan att det lett till ett sådant här spektakel. Hur som helst hade ingen deras kvinnan inte mycket att vinna på sina protester. Det metodiska pryglandet fortsatte tills de båda sparkade och tjöt ordlöst och sen en liten stund till för säkerhets skull. När de slutligen slängdes upp på varsin axel som de andra fångarna hängde de där och grät utan att försöka kämpa emot mer. Feil kunde inte uppamma någon medkänsla. Enligt hennes förmenande hade de båda fjollorna förtjänat vartenda rapp. Även frånsett köldskador och såriga fötter innebar varje sekund de tillbringade ute i kylan utan kläder en större risk att några av dem kanske inte överlevde så länge att de hann fly. Shaido måste vara på väg till något slags skydd med dem. Och på grund av Maidin och Aleandri skulle det dröja längre innan de kom dit. Må så vara att dröjsmålet inte var mycket längre än en kvart, men minuter kunde innebära skillnaden mellan liv och död. Dessutom skulle till och med Eil säkert bli mindre på sin vakt när de kom i skydd och gjorde upp eld. Och de kunde vila när de blev burna. De kunde vara redo att gripa tillfället då det uppenbarade sig. Med sina fångar över axlarna satte Shaido-krigarna av igen i sin raska marsch. Om något kändes det som om de rörde sig snabbare genom skogen än förut. Det hårda läderhölstret med pilbågen slog Feil i sidan när hon svängde av och an och hon började känna sig yr. Varje långt kniv som Roland tog gick som en stöt genom hennes mellangärde. Hon försökte förstulet leta sig fram till en ställning som inte innebar riktigt så hårda stötar. Var stilla, annars ramlar du av, muttrade Roland och klappade henne på höften, ungefär som man klappar en häst för att lugna den. Feil lyfte huvudet och spejade bakåt mot Aleandri under rynkade ögonbryn. Hon såg inte mycket av Geldons drottning, och det lilla som syntes var översållat av blodröda ränder, ända från överdelen av höfterna och nästan ner till knävecken. Vid närmare eftertanke skulle kanske några rapp och ett kort dröjsmål vara ett billigt pris att betala för att få ta en tugga av den här klunsen som hanterade henne som en hösäck. Fast inte från handen, halsen skulle vara utmärkt. Järva tankar och meningslösa, värre ändå, dåraktiga. Även om hon blev buren nu så måste hon fortsätta att kämpa mot kölden. Hon började inse att i vissa avseenden var värre att bli buren. Medan hon gick hade åtminstone ansträngningarna för att hålla sig upprätt hållit henne vaken. Men allt eftersom kvällen kom och mörkret tätnade började gungandet mot Rolands rygg ha en sövande effekt. Fick hennes blod att flyta trögare. Hon måste kämpa emot, annars skulle hon dö. Hon arbetade rytmiskt med händerna och de fjättrade armarna, spände benen och slappnade av, spände och släppte efter, tvingade musklerna att pumpa runt blodet. Hon tänkte på Perrin, solida planerande tankar om vad han borde göra åt Mashema och hur hon skulle övertala honom om han satte sig emot hennes idéer. Hon gick igenom det gräl de skulle ha när han fick veta att hon hade använt Chaffail som spioner. Planerade hur hon skulle bemöta hans vrede och vända bort den. Det var en konst att leda en makes vrede åt det håll man ville. En konst som hon hade lärt sig från en expert i ämnet, nämligen sin mor. Det skulle bli ett storslaget gräl och en storslagen försoning efteråt. Tanken på försoningen fick henne att glömma att arbeta med musklerna, så hon koncentrerade sig på själva grälet och planerna. Kölden fördunklade emellertid hennes tankar. Hon började tappa tråden och fick ruska på huvudet för att kunna börja om på nytt. Det hjälpte att Roland morrade åt henne att vara stilla. Rösten var någonting att fästa tankarna vid, någonting som kunde hålla henne vaken. Till och med de medföljande klatscharna på hennes bak hjälpte, hur mycket hon än avskydde dem. Varje gång vaknade hon upp med ett ryck. Efter ett tag började hon vrida på sig mer. Så småningom så mycket att hon var nära att falla av för att dra på sig fler smällar. Vad som helst för att hålla sig vaken. Hon kunde inte avgöra hur lång tid som hade gått, men hennes krumbukter blev allt mattare tills Roland slutade morra, och det var länge sedan han gett henne en klatsch. Ljus. Hon ville att mannen skulle spela på henne som på en trumma. Varför i ljusets namn skulle jag vilja någonting sånt, tänkte hon trögt. Och någonstans i bakhuvudet insåg hon att slaget var förlorat. Natten kändes mörkare än den borde vara. Hon kunde inte ens urskilja något månsken på snön. Däremot kunde hon känna hur hon gled. Gled allt snabbare mot ett djupare mörker. Hon kved tyst och försjönk i dvala. Det kom drömmar. Hon satt i Perrins knä med hans armar så hårt om sig att hon knappt kunde röra sig. De satt framför en stor brasa som brann på en bred eldstad av sten. Hans krulliga skägg rev hennes kinder när han nafsade henne i öronen så hårt att det nästan gjorde ont. Plötsligt ven en stormvind in genom rummet och blåste ut elden som om den varit ett ljus. Och Perrin förvandlades till rök som vinden blåste bort. Ensam i det bittra mörkret kämpade hon mot vinden. Men den kastade omkull henne och fick henne att tumla runt, runt, tills hon var så yr att hon knappt kunde skilja på upp och ner. Ensam tumlade hon in i ett iskallt mörker och visste att hon aldrig skulle hitta honom igen. Hon sprang över ett fruset land, pulsade från snödriva till snödriva, föll, kravlade sig upp och fortsatte springa i vild panik. Kippade efter luft som var så kall att den skar likt glasskärvor i hennes hals. Istappar gnistrade från de kala trädgrenarna omkring henne och en isande vind drog ylande genom den nakna skogen. Perrin var mycket arg och hon måste fly. Av någon anledning kunde hon inte minnas precis vad grälet handlat om, bara att hon på något sätt hade gjort sin vackre varg arg på riktigt. Så arg att han snart skulle börja kasta saker omkring sig. Det var bara det att Perrin inte kastade saker. Han skulle lägga henne över knäna, så som han gjort en gång för länge sedan. Men varför flydde hon från det? Det skulle ändå bli en försoning, och hon skulle förstås se till att han fick betala för förödmjukelsen. Hur som helst hade hon fått honom att blöda en eller två gånger med en välriktad kanna eller skål utan att egentligen mena det. Och hon visste att han aldrig skulle skada henne på riktigt. Men hon visste också att hon måste springa, måste hålla sig i rörelse. Annars skulle hon dö. Om han får tag på mig, tänkte hon torrt, så kommer åtminstone en del av mig att bli varm. Och så började hon skratta åt det, skrattade tills det döda vita landet snurrade runt henne och hon visste att snart skulle hon också vara död. Det väldiga bålet tornade upp sig framför henne, en jättelik hög av flammande tjocka stockar. Hon var naken och kall, så kall. Hur nära elden hon än sökte sig kände hon sig frusen in i märgen. Kall och spröd så att hon skulle gå i bitar om någon slog henne. Hon makade sig närmare, närmare. Lågornas hetta blev allt starkare och fick henne nästan att rygga. Men den bittra kylan förblev fången innanför hennes hud. Närmare. Och ljus så varmt det var. För varmt. Och likväl frös hon inombords. Närmare. Hon började skrika av den brännande, skollande hettan, men hennes inre var fortfarande is. Närmare, närmare, Hon skulle dö. Hon skrek, men det enda som fanns var tystnad och köld. Det var dag, men himlen var full av blygrå moln. Snön föll tätt och stadigt. Fjäderlätta flingor som virblade i vinden som drog fram mellan träden. Det var ingen hård vind, men den slickade henne med tungor av is. På trädgrenarna växte kammar av vitt tills de föll ihop under sin egen vikt och blåste till marken i täta sjok. Hungern gnagde i hennes mage med trubbiga tänder. En mycket lång mager man i vit yllekåpa som skylde hans ansikte tvingade in någonting i hennes mun, kanten på en stor lergodsmugg. Hans ögon hade en gnistrande grön färg som smaragder och omgavs av rynkiga ärr. Han låg på knä bredvid henne på en stor brun yllefilt, och en annan filt, grårandig, var svept om hennes nakna kropp. Smaken av varm te med honung exploderade på hennes tunga, och hon fattade mannens handled i ett svagt grepp med båda händerna för att han inte skulle försöka ta bort muggen. Hennes tänder skallrade mot muggen, men hon klunkade girigt i sig den ångande, söta vätskan. Inte för fort, du får inte spilla, sa den grönögde ödmjukt. Ödmjukheten lät märklig från detta hårda ansikte och med denna sträva röst. De kränkte din heder, men du är våtlänning, så det kanske inte gör dig någonting. Sakta gick det upp för henne att detta inte var någon dröm. Tankarna kom som en tunn rännil av skuggor som löstes upp om hon försökte hålla fast dem. Den vitklädde var Guy Shine. Hennes koppel och fjättrar var borta. Han drog sig ur hennes kraftlösa grepp, men bara för att hälla upp mörk vätska ur en skinnlägel som hängde över hans axel. Det ångade om muggen, och med ångan kom doften av te. Hon darrade så våldsamt att hon nästan föll omkull och drog åt den tjocka, randiga filten om sig. En brännande smärta blossade i hennes fötter. Hon skulle inte ha kunnat stå om hon försökt. Inte för att hon ville det heller. Filten täckte allt utom hennes fötter så länge hon förblev hopkrupen. Om hon reste sig skulle benen ha blottats, kanske mer. Det var värmen hon tänkte på, inte anständigheten. Men det bjöds inte mycket av vare sig det ena eller det andra. Hungerns tänder var vassare nu och hon kunde inte sluta skaka. Hon var bottenfrusen inombords. Teets värme, redan ett minne blott. Hennes muskler var som stelnad pudding från förra veckan. Hon ville egentligen stirra på den ångande koppen och dess begärliga innehåll, men hon förmådde sig att titta efter sina följeslagare. De var där allihop i en rad tillsammans med henne, Maegdin och Aliandri och alla de andra, hopsjunkna på knä på varsin filt, huttrande i snöpudrade filtar. Framför var och en knäböjde en Guy Shine med en stinn vattenlägel och en mugg eller kopp, och till och med Bane och Shead drack som om de var halvt ihjältörstade. Någon hade tvättat blodet ur Banes ansikte, men till skillnad från förra gången Feil såg dem var de båda spjutjungfrurna nu lika härjade och ostadiga som de andra. Hela vägen från Aliandre till Achille såg hennes följeslagare ut som om, hur var det nu Perrin brukade säga, som om någon dragit dem baklänges genom ett kvisthål. Men alla var fortfarande i livet och det var det viktigaste. Bara de som levde kunde försöka fly. Roland och de andra Al-Gaidid Siswanerna som haft hand om dem stod i en klunga i andra änden av raden huttrande kvinnor på marken. Det var 5 män och 3 kvinnor som stod där, i snö som räckte jungfrurna nästan till knäna. Deras svarta slöjor hängde över bröstet och de betraktade uttryckslöst sina fångar. Hon tittade undrande på dem och försökte hålla kvar en undanglidande tanke. Ja, naturligtvis. Var fanns de andra? Det skulle bli lättare att fly om de andra av någon anledning hade gett sig av. Det var någonting mer, ännu en dimmig fråga som hon inte riktigt lyckades få grepp om. Plötsligt insåg hon vad som fanns bakom de 8 älgkrigarna. Och frågan och svaret kom på samma gång. Varifrån hade gaishainerna kommit? Ett 100-tal steg bort, bakom spridda träd och en slöja av fallande snö, drog en stridström av människor, lastdjur, vagnar och kärror förbi. Nej, inte en ström, en flod av vandrande ejl. Istället för 150 shaido hade hon nu hela klanen att kämpa mot. Det föreföll omöjligt att så många människor kunde röra sig en eller två dagsmarscher från Abila utan att nyheten om dem spreds, även om landsbygden var stad i kaos. Men nu hade hon beviset framför ögonen. Hon kände en blytyngd lägga sig över hennes hjärta. Kanske skulle det inte göra flykten svårare, men det trodde hon inte mycket på själv. Hur kränkte de mig, frågade hon ostadigt och bet genast ihop tänderna för att de skulle sluta skallra. Sen öppnade hon munnen igen när gaishainen lyfte muggen till hennes läppar. Hon klunkade i sig den kostbara värmen, satte i halsen och tvingade sig att svälja långsammare. Honungen, så söt och tjock att den skulle ha äcklat henne en annan gång, dämpade hungern en aning. Ni våtlänningar vet och ingenting, sa den ärrade mannen avfärdande. Gaishainer bär inga kläder alls tills de kan få sina rätta klädnader. Men de var rädda att ni skulle frysa ihjäl och det enda de hade att klä er i var sina rockar. Ni blev utskämda, stämplade som svaga, om nu våtlänningar känner någon skam. Roland och många av de andra är Meradin. Men Effalin och de andra borde veta bättre. Effalin borde inte ha tillåtit det. Utskämd. Rasande snarare. Hon ville inte ta läpparna från den välsignade muggen, men vände blicken mot den store bjässen som hade burit henne som en säck spannmål och smiskat henne utan misskund. Hon hade ett vagt minne av att ha varit tacksam över slagen. Men det kunde inte vara möjligt. Självklart inte. Roland såg inte ut som om han hade halvsprungit större delen av en dag och en natt och därtill burit på någon. Hans ångande andetag var jämna och behärskade. Meradin. Det borde betyda broderlös på gamla språket, vilket inte gjorde henne mycket klokare. Men det hade funnits en hånfull klang i gaishainens röst. Hon skulle få fråga Bane och Shed och hoppas att det inte var en av dessa saker som Eil inte diskuterade med våtlänningar. Inte ens om dessa var nära vänner. All kunskap skulle kunna vara till hjälp vid flykten. Så de hade satt kläder på fångarna mot kylan. Nå, ingen torde ha löpt någon risk att frysa ihjäl förutom Roland och de andra. Likväl kanske det innebar att hon var skyldig honom en liten gentjänst, mycket liten, med tanke på allt annat. Hon kanske skulle nöja sig med att skära av honom öronen, om hon någonsin fick någon möjlighet mitt bland tusentals shaido. Tusentals? Shaidos klan uppgick till 100 000-tals, och av dem var 10 000-tals Algaiditsiswai. Hon kämpade ursinnigt mot sin egen förtvivlan. Hon skulle fly, det skulle de allihop. Och hon skulle ta med sig den där mannens öron. Jag ska se till att Roland får vad han förtjänar, muttrade hon när gaishainen tog muggen för att fylla på den igen. Han gav henne en misstänksam blick och hon skyndade sig att fylla i. Som du säger är jag en våtlänning. Det är de flesta av oss. Vi följer inte G.H.O. Enligt era seder borde vi inte kunna bli gaishainer överhuvudtaget. Stämmer inte det? Mannens min förändrades inte det minsta. Hon hade en vag känsla av att det kunde vara för tidigt. Att hon inte visste spelreglerna ännu. Men hennes tankar var så stelfrusna att hon inte hann hejda sig. Tänk om Shaido bestämmer sig för att bryta mot fler seder. De kanske får för sig att inte släppa dig när du har avtjänat din tid. Shaido bryter mot många seder, svarade han fridsamt. Men jag gör det inte. Jag har mer än ett halvår till att gå i vitt. Tills den tiden är slut ska jag tjäna så som seden kräver. Om du kan prata så mycket kanske du har fått tillräckligt mycket te. Fail ryckte klumpigt åt sig koppen. Han höjde ögonbrynen och hon svepte rådnande filten om sig igen så snabbt det nu gick med en hand. Han visste sannligen att det var en kvinna han såg på. Ljus, hon klampade på som en blind oxe. Hon måste tänka, koncentrera sig. Hjärnan var det enda vapen hon hade. Och just nu kunde den lika gärna ha bestått av frusen ost. Hon klunkade i sig av det heta söta teet och försökte fundera ut hur det kunde vändas till hennes fördel att vara omgiven av tusentals shaido. Hon kom inte på någonting. Ingenting alls.